Välkommen till nummer ett av ICLN 2019. Jag som pratar heter Joakim Kohlman, är redaktör för tidningen som ges ut av Ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund. ICLN skickas till alla i Sverige som har dispositionsrätt för ledarhund. Tidningen innehåller aktuell information från Ledarhundsverksamheten och reportage som har ett särskilt intresse för ledarhundsförare. I det här numret så kommer vi ägna en väldigt stor del av tidningen åt den konsekvensanalys som Myndigheten för delaktighet, MFD, gjort kring en eventuell flytt av ledarhundsverksamheten från SRF till MFD. Men som vanligt så börjar vi tidningen med ett kombinerat chefs- och veterinärprat som handlar om pensionering av ledarhundar, fästingar och brukarråd. Därefter så pratar jag med Malin Ekman Aldén som är generaldirektör på Myndigheten för delaktighet. Hon berättar om konsekvensanalysen som de har lämnat till regeringen och om hur myndigheten tror att saker kommer fungera efter en eventuell flytt av verksamheten. Efter Malin så går turen till Ulrika Norelius Centervik som är kanslichef på Synskadades Riksförbund. Hon berättar om varför SRF inte tycker att MFD har gjort en bra konsekvensanalys. Snart är det dags för ledarhundens dag och i år så kommer Synskadades Riksförbunds intressepolitiska del driva en kampanj för att förmå politikerna att inte ändra ledarhundslagen. Jimmy Pettersson är intressepolitisk handläggare i ledarhundsfrågor och själv ledarhundsförare. Han kommer till studion för att berätta mer om kampanjen Skaka Tass. Normalt sett så börjar vi ju i selen med ett litet chefsprat. Den här gången så gör vi det lite annorlunda för jag säger hej till Lena.
Hej.
Och så säger jag hej till Konstantin.
Hej, hej.
Sen vi var här sist så har du återkommit som veterinär igen. Välkommen tillbaka kan vi säga.
Ja, tack. Det är jätteroligt att vara här. Det känns bra.
Anledningen till att ni står här båda två, det är framförallt för att vi ska börja med att prata om det här med pensionering av ledarhundar och när det är dags att ta hundarna ur tjänst. För det har ju pratats om det här på lite olika håll och det går in massa rykten och sådär. Vill du börja Konstantin och berätta lite grann, hur är det med det här med pensionering av ledarhund?
Ja, tanken är till att börja med att de hundar som är i tjänst, de ska vara fina och fräscha och kunna göra sitt uppdrag på ett bra sätt. Och det är till och med så att hundar som är yngre som av olika anledningar inte klarar av det som vi måste titta på till och från. Så att det är inte självklart även för yngre hundar att de får fortsätta göra sin tjänstgöring tyvärr. Men sen blir det så att med tiden och med åldern så tilltar tyvärr problemen för äldre hundar precis som för äldre människor. Och det blir besvärligare för hunden att fullfölja sitt uppdrag på ett bra sätt i vissa lägen. Och den gränsen har vi märkt kommer någonstans vid mellan 10 och 11 år så börjar det här mer tydligt ge sig till känna. Och det gör att vi behöver ha koll på de här hundarna som närmar sig den här åldern och också koll lite grann på vissa hundar kanske får sluta något tidigare och andra något senare. Men någonstans så tror vi att det går en gräns vid 11 år som där vi behöver vara extra vaksamma hur det står till med våra tjänstehundar.
Mm. Och hur kommer det då se ut? Nu gör man ju en äldre hundskontroll när hunden blir 10, visst är det så?
Ja, så är det. Mm. Då gör man en utökad hälsokontroll med blodprov som vi får inskicka till oss från den lokala veterinären. Och så gör vi därifrån en bedömning på om hunden behöver hjälp på något sätt redan när den är 10 år och för att förbättra den tiden som den har kvar i tjänst. I värsta fall kan man upptäcka saker där som inte är så bra för hunden. Men då har man i alla fall en grund att kunna planera för hur man ska föra den här hunden i pension och ungefär när det ska ske. För tanken är att det ska vara bra för hunden, det ska vara bra för föraren.
Men om vi nu då har en hund här som gör sin 10-årskontroll och den här hunden är jättefräsch, superpigg, allting är jättebra. Vad händer då?
Ja, då händer ingenting förutom att jag kanske även har tid att ringa upp de här hundarna som är jättefriska och fräscha. För jag brukar mer få ringa upp de som inte mår lika bra. Men jag ringer upp och gratulerar och då fortsätter den här hunden jobba på som vanligt. Och så får man nästa steg att man gör en ny kontroll när hunden är 11. Och därifrån får man ta ett nytt beslut. Men vår tanke är att hundarna ska pensioneras runt 11-årsträcket.
Varför det?
Därför att i de flesta fall, så av den erfarenhet vi har, så är de flesta hundarna har skavanker, har sjukdomar, och det är sjukdomar som också står för dörren i större omfattning. Och vilket kommer leda till problem för hunden i första hand att jobba, och i andra hand så leder till problem för föraren att hantera det här. Och det tredje är också att i de fall som vi inte, när hundarna inte ska vara i tjänst, så vill vi kunna se till att de har en trevlig pensionsålder också efter det att de slutar jobba. Och då vill vi kunna hitta ett hem till dem, helst hos, i närheten av föraren. Men om det inte är i närheten av föraren, så måste vi kunna hitta ett annat hem åt den här hunden. Och då vill vi gärna kunna ändå lämna över en hund som är i hyfsat skick. Och inte att en hund som är jättesjuk, det är då vi hamnar lite grann och får huvudbry, kan man säga. Mm.
Men Lena då, hur ser den här processen ut när det är dags för pensioneringen av hunden? Hur blir föraren inblandad och hur går det till?
Jag tänker så här att framöver så ska vi se till att det finns information redan från det att man får sin hund. Så att man faktiskt kan överblicka hela sin tid med ledarhunden och var liksom stoppgränsen i teorin går. Så att man kan vara förberedd på ett bra sätt. Och då är det ju alltid så att när man drar igång ett nytt sätt att jobba, så blir det ju, kan bli en plötslig upplevelse för dem som kanske inte har tänkt på att hunden börjar bli lite till åren. Så att det är ju en dialog kring den här 10-årskontrollen med Konstantin och respektive konsulent som också kommer att vara ute och göra en funktionskontroll på de här hundarna. Så att det blir en sammanvägd bild av funktion och hur hunden mår rent fysiskt. Och som Konstantin sa, är allting bra så rullar man på ett år till. Är det halvtaskigt så kanske man behöver göra en kontroll redan efter ett halvår. Och då kommer man fram till att det kanske är dags för pensionering trots allt. Så allting sker ju i dialog med föraren. Men samtidigt så måste föraren ha full respekt för att det veterinära perspektivet för hundarna går före ens egen önskan om att hunden ska fortsätta jobba. Så är det. Men sen kan man ju självklart som förare vara den som tar hand om hunden när den går i pension. Det är bara det att man kan ju inte ha en ny ledarhund parallellt med det om man lever själv till exempel. Har man en partner så kan ju den ta ansvaret för den här fina pensionisten, och så fokuserar man själv på den nya ledarhunden när den kommer.
Så alternativen som finns är alltså att man kan omplacera hunden till en annan lämplig familj. Man kan behålla hunden själv och inte få en ny ledarhund, och man kan behålla hunden hos en annan familjemedlem. Är det så?
Precis.
Står det liksom en kan man välja fritt mellan de här metoderna, eller kommer, hur ser det ut?
Alltså det handlar ju om, hur ska jag uttrycka det här? Om vi tänker oss att du själv som förare har tappat jättemycket i kondition för att du har varit väldigt sjuk eller vad det nu kan vara, då är det ju ett djurskyddsperspektiv att hunden får komma till någon som faktiskt orkar vara ute och gå en 5 kilometer varje dag. Och då kanske det inte är det bästa att du som förare får den på gåvobrev. Då kanske det är bättre att den kommer till någon som har den orken, bara för att ta ett ytterlighetsexempel.
Mm. Men om man då, så här, man själv mår bra, det här är ändå en ganska frisk hund som skulle kunna stanna. Man gör då valet att få ha hunden kvar hos sig själv. Det är liksom det kan ju finnas psykologiska skäl att man vill hålla det tillsammans med sin hund, tänker jag.
Absolut, och det är väl det absolut bästa alternativet för hundens skull också. Att få stanna kvar hos någon som man har levt med tillsammans under så många år. Så det är ju ett drömläge, självklart.
Varför kan man då inte få stå på kö till en ny ledarhund medan den gamla hunden lever pensionärsliv?
Alltså man står ju, alltså, som ni alla känner till, så är ju det här med att stå på väntelistan till att få en hund handlar fortfarande i grund och botten om att vi ska ha en hund som passar just dig som förare. Och att den dagen som ni kommer fram till att hunden ska gå i pension, eller i de jättetråkiga fallen när hunden kanske måste avlivas och sådär. Vi brukar göra så att konsulenten gör ett nytt hembesök i samband med att man bestämmer sig för den här pensioneringen. Och så fort hunden då går i pension, går den till någon annan, då åker man ju upp på väntelistan direkt. Har man kvar hunden själv, så nej, man hamnar inte på väntelistan. Men som ni alla vet, man har lite förtur trots allt till en ny hund när man har haft hund tidigare. Och vi har inte några jättelånga väntetider.
Det som har vållat lite debatt senaste tiden också, det är väl att många tror ju nu att nu kommer ledarhundsverksamheten att komma och hämta hunden på 11-årsdagen. Men så är det väl inte riktigt?
Självklart inte.
Då tar vi och lämnar pensioneringen. Men vi har ju en annan sak att prata om, Konstantin. För även om det fortfarande är lite kallt, så är det ju faktiskt vår på gång. Och med våren så kommer fästingarna. Och jag tänkte att vi ska ta och repetera det här. Vad gäller med fästingmedel? Vilka medel är det som finns och hur får man tag på dem?
Ja, det finns fästingmedel. Dels så finns det sen lång tid tillbaka de här som man häller på själva huden som pipetter. Är man van med dem, så finns det då två olika pipetter. Det finns export som är mer verksamt och till och med repellerar fästingarna. Det vill säga att fästingarna känner lukten av det här, så att de kryper inte så gärna på hunden när de har export. Frontline är lite svagare, sådana här spotonmedel som det heter, som inte har repellerande verkan och inte lika bra skydd som export. Så det är de här som man är pipetter då. Sen finns det nu för tiden tabletter som har blivit väldigt populära, som heter Bravecto. Det är en tablett som är som en stor tuggtablett som hundarna för allra mesta ser som hundgodis och stoppar i sig glatt. Och de håller i sig 12 veckor. De är effektiva mot fästingarna, de tar koll på fästingarna, men det är ändå så att fästingen, de har inte så stor repellerande verkan. Det vill säga fästingarna kan ändå krypa på hunden ett tag och sen dö på hunden. Har man otur så kan fästingarna krypa på hunden och ramla av innan de har dött. Så då kan man ändå få fästingar inomhus på olika ställen. Så att det är som den tredje varianten är de här halsbanden som vi har. Två halsband, och det som vi har heter Seresto, och det fanns ett tidigare som heter Scalibor, men det räckte ungefär ett halvår. Seresto är ungefär samma sak, men det räcker i 8 månader, vilket är jättebra, för fästingssäsongen är oftast längre än ett halvår, och då blir ett glapp på slutet med den här gamla Scaliboren. Det som är bra med framförallt Seresto som vi har nu hos oss, det är att den har en repellerande verkan. Har hundarna på sig de här halsbanden, så är det väldigt, väldigt sällan att man ser en fästing på hunden överhuvudtaget, för fästingarna känner av det här på något sätt. Så att man har i princip en fästingfri hund. Problemet dock är med att har man otur och har en hund som har känslig hud, så kan de få lokala irritationer i värsta fall. Händer det, så får man ta av halsbandet. Är det precis där halsbandet har varit, så kan man ju kanske nöja sig med och tro att det är halsbandet som har orsakat det. Men annars så skulle jag väl kanske ta av halsbandet och se till att när irritationen har lagt sig sätta på halsbandet igen. Är det så att det händer en gång till, då får man ju tro på att det är halsbandet, och då får man helt enkelt sluta använda halsband och gå över kanske till Bravecto, som är de här tabletterna som jag pratade om tidigare.
Mm. Visst är det så att om man har till exempel katter eller små barn, så kan man inte använda halsband eller export?
Just det här, ja det stämmer. Katter kan man inte använda export på. Men däremot det här halsbandet som vi har för hund nu, som heter Seresto, det går att använda även på katt alldeles utmärkt. Så att det är inte lika känsligt på det sättet. Skulle jag ha små barn så skulle jag kanske fundera en andra gång. Men då pratar man om att barnen måste tugga på dem med halsbanden. Tugga i sig dem eller suga på dem en längre tid. Jag skulle tro att det är fråga om timmar tills de får i sig tillräckligt med substans från de här. Bara att klappa hundarna som har på sig de här halsbanden. Det blir så utspätt här som kommer ut från halsbanden. Så jag tror att risken är oerhört liten att det ska hända någonting. Men har man barn, småbarn som slickar och plockar i sig allt, så står det ju i bipacksedeln att man ska visa försiktighet. Men jag tror att risken är väldigt, väldigt liten som sagt.
Okej, så de här halsbanden är således på det sättet bättre än vad skallebor har varit?
De är bättre på att de varar längre, men egentligen har de ungefär samma. De fungerar på samma sätt och samma biverkningar får man väl säga. Men de här Ceresto, de nya, de håller i 8 månader. Men annars är verksamheten ungefär på samma sätt.
Och när man vill ha fästingmedel, då hör man av sig till ledarhundsverksamheten?
Ja, det gör man, för de är receptbelagda som sagt. Och då är det så att vi har möjlighet att skriva ett recept. Så jag känner så här, för de förare som har nära till ett apotek, så är det smidigare egentligen för oss att göra ett e-recept, och så går man till apoteket och hämtar det man ska ha. Vi har till en del förare som har långt till apotek, så kan vi skicka med post härifrån oss, men det blir en liten omständig process och vi sparar ju lite tid och även porton på det sättet att vi kan göra e-recept.
Tack så mycket, Konstantin Strömbäck. Och så har det kommit en insändare till Iselen.
Jag heter Mikael Haraldsson och jag skulle vilja prata om det brukarråd som finns angående ledarhundar och ledarhundsfrågor. Och det har varit eller är ett råd där det finns representanter från ledarhundsverksamheten och förbundsstyrelsen tillsammans med Sveriges ledarhundsförare och andra ledarhundsförare. I det här rådet har det tidigare varit så att man har diskuterat frågor som har rört ledarhundsfrågor eller ledarhundar och ledarhundsförare. Men nu upplever jag att man helt enkelt har slutat använda det här rådet till det som det ska göras. Och ett sådant exempel är här att man har fattat alldeles nyligen ett beslut ifrån ledarhundsverksamheten att hundar som fyllt 11 år ska pensioneras. Och det finns kanske väldigt många goda skäl varför man fattar ett sådant beslut. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att ett sådant beslut också diskuteras i det brukarråd som faktiskt finns, där man diskuterade med de representanter för oss det här berör, alltså oss ledarhundsförare.
Ja, Lena, brukarråden tänkte jag då att vi ska prata lite grann om med anledning av den här insändaren. Så vi kan väl börja med det med den här med pensionärsåldern då. Insändaren här säger ju att det inte har diskuterats i brukarrådet. Hur är det med det?
Vi tog upp det och informerade om det på brukarrådet redan hösten 2017 faktiskt. Så att det har varit upp på brukarrådet. Men däremot så är det inte en fråga som brukarrådet kan bestämma i. Eftersom, precis som vi pratade tidigare, att det här handlar om ett veterinärt perspektiv som trots allt går över förarens vilja att ha kvar hunden i tjänst.
Men hur är det då med brukarrådet? Är det liksom bara en plats för information, eller hur är det tänkt att det ska fungera?
Så brukarrådet är ju nu för tiden, så består brukarrådet av 2 personer ifrån förbundsstyrelsen i SRF. Det är representanter ifrån ledarhundsföreningen SLHF. Och det är brukarrepresentanter från lokala klubbar kan man säga, ifrån norra Sverige och från södra Sverige, så att vi har försökt ha lite bredd på det. Mm. Och sen är det vi som jobbar i verksamheten som oftast finns med på de här mötena. Och tanken med mötena är ju framförallt informationsgivande och tagande. Mm. Och när verksamheten har förslag på ändringar i verksamheten som påverkar förarna, vi hade ju till exempel för förra året eller året dessförinnan så hade vi ju diskussion om man skulle ändra regelverken kring det här med väntelistan. Att man inte skulle ha förtur om man har varit förare sedan tidigare. Att man inte skulle ha förtur om man hade medicinska skäl och sådär. Den frågan hade vi upp till diskussion i brukarrådet innan den gick vidare till förbundsstyrelsen som slutligen fattade beslut i det här fallet om att inte ändra regelverken. Men det är exempel på en sån fråga som vi ändå lyfter till brukarrådet för diskussion.
Hur ofta kommer brukarråden att vara numera?
De är 2-3 gånger per år. Och lite grann styrt då, om det blir 2 så handlar det ju mer om att vi måste ha aktuella frågor att prata om. Så att vi träffas inte bara för att det är jättetrevligt utan att det också finns nytta med det så att säga. Nästa brukarråd är i mitten på juni för den som är nyfiken på detta.
Mm. Och det är årets första brukarråd?
Det är årets första brukarråd så att det kommer garanterat att bli ett i höst också.
Då har vi utrett det också, Lena. Då, tack så mycket för att du kom hit och så hörs vi nästa i Selen.
Det gör vi verkligen. Ha det gott allesammans.
Som vi berättat tidigare om i Selen så har Myndigheten för delaktighet fått regeringens uppdrag att göra en konsekvensanalys vad det skulle innebära att flytta ledarhundsverksamheten från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet. I mars i år överlämnade MFD sin rapport till regeringen och Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD, berättar först om bakgrunden till varför konsekvensanalysen har gjorts.
Regeringen tog initiativ till den här konsekvensanalysen som ett resultat av att riksdagen vid ett par tillfällen har uttalat att man gärna hade sett att hanteringen av det här statsbidraget till ledarhundar skulle ske på samma sätt som andra statsbidrag, alltså via en statlig myndighet. I det här fallet så var det ju så att när man förändrade statsbidraget i anslutning till att den här hundskolan i Sollefteå lades ner så gjorde man ju om egentligen hela bidragsgivningen och då beslutade man ju att en del skulle upphandlas och det var själva hundarna. Och sen så hade man så att säga myndighetsutövningen då kvar. Och då vid det tillfället så gjorde man en genomlysning och såg att det inte fanns någon statlig myndighet som man uppfattade hade potential att utveckla sin kompetens eller så att det fungerade att ha det här uppdraget. Utan då valde man istället att stifta en speciell kortlag och ge det här uppdraget till en ideell förening, Synskadades Riksförbund. Och så har det ju varit sedan dess. Och det är en väldigt såklart ovanlig konstruktion i statsförvaltningen att göra på det viset. Men det var för att man ville säkerställa att den här verksamheten flöt på och höll hög kvalitet. Och då var ju organisationen den aktör som hade kunskapen helt enkelt. Sen har riksdagen följt upp det här och i och för sig konstaterat att det har fungerat bra, men man har också sen ytterligare uttalat att det hade varit lämpligt med en mer traditionell lösning. Och nu så har ju regeringen då bildat en ny myndighet inom funktionshindersområdet. Det är Myndigheten för delaktighet. Vi har ju funnits sedan 2014 och när man tittade på frågan igen så såg man att här fanns det en myndighet som med den instruktion man har även skulle kunna rymma det här uppdraget att hantera myndighetsuppgifterna kring ledarhundsverksamheten och det anslaget i den andra delen också som inte, för myndighet för delaktighet har ju redan sedan tidigare upphandlat hundarna då åt Synskadades Riksförbund. Så det är så bakgrunden ser ut.
Mm. Och vad har ni då kommit fram till i er konsekvensanalys?
Vi har ju tittat på många olika saker och vi har ju då försökt beskriva att om man placerar en sån här verksamhet inom en statlig myndighet så är det ju ett antal regelverk och formella konsekvenser som faller ut som ett resultat och de har vi försökt beskriva. Och de regelverken syftar ju till, såklart, oavsett vad det hade handlat om, att säkerställa hög säkerhet, rättssäkerhet, lika behandling, transparens och så vidare för de personer som är berörda. Och vi har försökt beskriva lite grann hur de här ser ut, och vi har också försökt beskriva att om man lägger en verksamhet i en statlig myndighet så gäller också lagen om offentlig upphandling, och den slår in så fort man köper då tjänster av externa aktörer. Så att det, i väldigt korta drag så är det ju det. Och så har vi då tittat på verksamheten i jämförelse med hur det ser ut då när den drivs i Synskadades Riksförbunds regi. Och då kan vi ju konstatera att när den drivs som den gör idag så görs det ju med större flexibilitet i relation till de här regelverken. Det är ju en ideell förening, har ju större, så att säga, frihet då än en statlig myndighet på det sättet, och att en drift i myndighetsform skulle såklart då kunna innebära att man får ett mer, vad ska jag säga, formellt system som man kanske då kan som hundförare uppfatta som lite oflexibelt och stelbent. Och där kan man väl säga att vi lyfter fram att där kan det ju så att säga vara en fördel då om man i den form det drivs idag, om man som blir lite mer mjuk i kanterna. De här regelverken kan ju också ha många fördelar för ledarhundsförarna just utifrån de målsättningar de har, just med transparens och rättssäkerhet. Så det, och vi har ju egentligen ingen bedömning om det skulle bli bättre eller sämre mot idag, men vi kan konstatera att det är syftet med regelverket, och det skulle också hända om man tillämpade dem. Och vi konstaterar också att oavsett om man väljer att lägga det här statsbidraget och hanteringen av det i en statlig myndighet, så är ju den kompetens Synskadades Riksförbund har, och framförallt den som de som använder ledrund har, helt, och hela den bransch som så att säga jobbar med ledrundsverksamhet, den är ju helt oumbärlig. Det är ju ingenting som, behovet av den skulle ju fortsätta och till och med när det gäller Synskadades Riksförbund till och med öka om den statliga aktör tog över. Och skälet är ju flera. Dels kompetensmässigt så tanken är ju inte att det ska bli något glapp eller att verksamheten ska se helt annorlunda ut, utan det är ju bara styrningen av den som kommer att förändras. Så därför behövs ju all den kunskap som finns kring alla de många delar ledarhundsverksamheten eller innehåller. Och där hoppas och måste man ju få tillgång till på något sätt, även om den drivs i med annan huvudman. Sen visar vi också på att vi tror att Synskadades Riksförbund som intresseaktör är superviktig i relation till ledarhundsverksamheten även framöver. Därför att Synskadades Riksförbund är ju företrädare för personer med synnedsättning i Sverige, och också den aktör som kan på det mest trovärdiga sättet visa på behovet av ledarhund, varför det är ett väldigt viktigt stöd och hjälpmedel om man är gravt synskadad. Och kan också påvisa eventuella brister och behov av utveckling som finns kring verksamheten. Var en blåslampa, det är en väldigt viktig komponent även när en statlig myndighet driver verksamheten formellt sett.
En av de saker som vi redan nu vet skulle hända vid ett övertagande av MFD, det är ju att veterinärvården skulle komma att upphandlas. Hur skulle det påverka ledarhundsförarna?
Vi har ju haft en hel del dialog med ledarhundsföreningarna kring olika saker. Och den här veterinärfrågan är ju en som de frågar de har lyft och oroat sig för, såklart. Jag tror man ska tänka att veterinärfrågan är två saker i ledarhundsverksamheten. Dels är veterinärfrågan en del av den tillsyn som man måste utöva som aktör, oavsett om man är SRF eller en annan myndighet. Och tillsynen handlar om att när man hanterar ledarhundsverksamheten har man också ett djurskyddsansvar. Och det finns lagstiftning som gäller för det, och där måste man också säkerställa att det sker, att den lagen liksom råder i praktiken. Så att en veterinärfunktion måste alltid vara kopplad till myndighetsutövningen för att den ska fungera enligt lag. Men det jag tror du tänker på nu, det är den här med dagliga kontakten med veterinär.
Mm.
Och det som sker då på väldigt många olika ställen i Sverige beroende på var du bor. Och vi har fått signalen, vilket verkar rimligt och självklart, att det är väldigt viktigt att ha tillgång till veterinär i närheten där man bor. Inte ska behöva göra långa resor eller så. Det ska också vara det måste också finnas avtal med veterinärer som gör att de kan agera på ett flexibelt sätt. Kunna ta hand om akuta situationer och allt det där som kan hända i vardagen. Så vi måste, som du säger, alltid upphandla såna här tjänster. Men man kan upphandla på väldigt många olika sätt. Och när vi har pratat om det utan att vi alls är där än, så är ju utgångspunkten såklart att försöka, om man skulle göra en upphandling så måste den ju säkerställa så stor geografisk närhet för förarna som möjligt. Det är ju helt givet, och man måste också göra en noggrann analys. Vad är det som man faktiskt behöver hjälp med i vardagen och det som kommer? Och också, hur ska man agera om det händer oförutsedda, liksom lite mer akuta saker? Det ska finnas tydligt preciserat både i en upphandling och i ett avtal och sen i uppföljningen. Det alltså man också har som myndighet såklart, det är ju att också ha någon form av kostnadskontroll för alla delar i verksamheten. Det handlar ju om att pengarna måste räcka till att säkerställa att så många som möjligt faktiskt får tillgång till ledarhundar. Så även kring veterinärverksamheten behöver man ju sen skapa ramar utifrån hur behovet ser ut. Och det är ett ganska stort jobb att göra en veterinärupphandling, föreställer jag mig. Men att skapa lokal närhet är en ganska grundläggande fråga som alla har lyft och som vi också måste verkligen försöka lösa om vi skulle hamna där i att vi skulle behöva göra en sån upphandling.
Finns det några andra sådana saker som går att se redan nu att det kommer att bli förändringar som märks av ledarhundsförarna om MFD tar över?
Vi har ju inte riktigt kommit dit i den här analysen att vi har beskrivit hur skulle det se ut om MFD tog över. För då hade vi hade behövt komma lite längre än vad vi gjorde. Så det är lite svårt att säga, men det vi säger i den här analysen, det är ju att LOU gäller, och det betyder att vi kan inte som statlig myndighet köpa tjänster fritt från vem vi vill, när vi vill, utan vi måste säkerställa att det är konkurrensutsatt och att det är tydliga avtal och sånt. Det som LOU handlar om, det ingår i liksom det statliga uppdraget. Så det gör ju att man skulle inte kunna sköta verksamheten exakt på det viset som görs nu. Om det ska innehålla nya komponenter eller inte, det kan jag inte riktigt uttala mig om. Så långt är vi inte framme i, för vi har så att säga inte fått uppdraget att börja planera för att inrätta verksamheten än. Så det får man nästan återkomma till i den mån regeringen ger oss det uppdraget att så att säga aktivt nu börja arbeta för ett övertagande. Nu har vi gjort en konsekvensanalys och där stannar vi nu och så väntar vi på vidare instruktion.
Hur tror ni att verksamheten skulle kunna utvecklas framöver om det blir ni som tar över den?
Jag tror att utvecklingspotentialen, egentligen svaret på den frågan, ligger ju väldigt mycket hos dem som är del i ett hundekipage idag. Det finns ju en hel del önskemål, har vi förstått och hört, i samspelet och samspråket med ledarhundsgrupperna kring olika saker som kan, både sånt som är jättebra men också sånt de ser att man skulle kunna förbättra. En fråga är ju till exempel att det här stödet som man behöver löpande som ledarhundsförare. När man ska lära sig hitta till ett nytt ställe, man kanske byter jobb och sådana där saker. Sådana saker fungerar väldigt olika beroende på var man bor. I vissa lägen går syncentralen in och stöttar upp som en del i sitt uppdrag, andra inte. Det är typ exempel på frågor som har lyfts. Där kan man utveckla det på något vis. Många ledarhundsförare pratar också just om det här, och det sker ju redan då, hur vikten av att just det här löpande utvecklingsstödet finns för att få en hund. Man får en hund som är färdigutbildad, men sen börjar ju den gemensamma resan med hunden, och det är ju ett stort arbete att tillsammans med sin hund hela tiden utvecklas. Och det pratar många om hur viktigt det är. Om det kräver nya aktiviteter eller om de befintliga räcker och så, det har vi inte liksom tagit ställning till. Men det är typ frågor, utvecklingsområden som lyfts. Sen är det såklart kring ansökningsförfarande och att Och att många lyfter ju att kön är lång. Det är ju också det är ett problem vi känner till. Någonting som man också måste fundera på om man kan åtminstone på lite sikt göra någonting åt. Det här är ju en viktig tjänst för alla. Så det finns ju massa olika saker som hundförarna som har erfarenhet lyfter fram. Och det är väl basen egentligen för att utveckla verksamheten. Sen finns det ju ett antal administrativa aspekter som faller in om man är myndighet. Man ska driva det rättssäkert, det ska vara transparent. Vi måste säkerställa att de som är så att säga avnämare har full koll på sina egna uppgifter. Det ska vara helt tillgängligt. Som punktskriftsanvändare ska du kunna hantera all information i systemet. Det ska vara tydligt vilka regler som gäller så att det aldrig känns godtyckligt för dig när någon beslut fattas om det ena eller andra. Allt sånt ligger ju i vårt uppdrag att säkerställa, och där kan det säkert finnas en del utvecklingsarbete att göra utifrån just att man är en statlig myndighet och då ska ta över den här verksamheten. Saker som jag ser får lösa på ett annat sätt som ideell förening. Jag tänker så.
Nu har ni då överlämnat er konsekvensanalys till regeringen. Vad är det som kommer att hända nu? Hur ser processen ut framåt?
Ja, så det vet inte jag egentligen, för att det är ett sånt här regeringsuppdrag går ju in till regeringen som ett underlag, och sen är det ju deras, det finns ju ingen formell beredning av det som det gör till exempel kring propositioner, utan det är regeringen tar ställning och sen går de vidare på lämpligt sätt. Men det som pågår parallellt, det är ju en översyn av just den här lagstiftningen som ledarhundsverksamheten bygger på, den här ledarhundslagen. Och det arbetet är ju igång sedan i höstas, på regeringskansliet. Och det kommer ju rimligen att fortsätta, och när det är klart är det mer en formell process som kommer att remitteras och med remisser och så. Så att det är väl det jag kan förutse kommer att hända. Och när i tid de här remissen kommer, det vet jag inte riktigt heller, därför att jag har inte stenkoll på den tidplanen. Men jag kan föreställa mig att det skulle kunna vara i slutet på hösten i år eller någonting sånt. I alla fall enligt vad de har sagt tidigare. Och det jag förstår att de jobbar med i lagen, det är att bygga ut den och bli mycket mer precisa kring de olika lagkrav som gäller. När det gäller till exempel djurskydd och andra delar som också helt enkelt vad den här verksamheten syftar till, kopplar den tydligare till tillgänglighetsfrågan, till målen för funktionshinderspolitiken. Så det är sådana saker jag tror att de arbetar nu med i lagstiftningen.
Men om ni då får ett regeringsuppdrag att ta över den här verksamheten, hur kommer ni då börja jobba?
Ja, vi kommer framförallt att eftersträva att jobba så interaktivt med både ledarhundsförarna och med de som är aktörer inom ledarhundsverksamheten som det bara går. För vi är helt beroende av deras kompetens för att det ska bli sömlöst en övergång och för att det ska bli bra. Vi vill också gärna jobba nära Synskadades Riksförbund förstås, som har ju drivit det här under många år och rimligen också har jättemycket kunskap som vi väldigt gärna vill ha med oss. Så det är ju vår förhoppning att även det ska fungera framåt. Och sen så har vi nu utifrån den kartläggning vi har fått möjlighet att göra i det här uppdraget som vi precis har lämnat, så har vi ju också för oss själva förtydligat ganska mycket kring vad är det som krävs liksom, och vad är det som behöver vara på plats för att vi skulle kunna ta över. Så vi har ju på sätt och vis en ganska bra grund att stå på. Men sen när det ska bli operativt, när vi ska beskriva det här i verksamhet, då är ju dialog med de här olika aktörerna helt grundläggande. Vi måste också lägga på aktörer som synrehabiliteringen, första hand syncentralerna och även i någon utsträckning ögonläkare som ju står för grundintyg för hela rätten att ha ledarhund. Vi måste också ha en dialog med dem, säkerställa att det som de som söker om ledarhund får i handen i form av intyg håller måttet tillsammans med den egna berättelsen om varför man vill ha en hund. Så det är många delar. Men jag tror att vi har en hygglig grundstomme nu att stå på för att dra igång olika processer. Men i centrum står att det måste ske dialog med de som arbetar i det och som kan och som lever med ledarhund och så vidare.
Mm. När skulle en överflyttning kunna vara aktuell i tiden, tror du?
Ja, det är ju jättesvårt att säga, men jag säger som jag brukar säga, det som vi har fått aviserat hittills och som vi känner till, det är ju en målbild har ju varit årsskiftet 2021. Det är ju en hypotes.
Vilken skulle vara den största utmaningen för MFD när det gäller att ta över den här verksamheten?
Jag tycker att den största utmaningen och det som är allra viktigast, det är att hitta en balans i utförandet av den, där man på ett väldigt systematiskt sätt säkerställer att man tar tillvara de aktörer och den kompetens som finns redan. Att man, det kan handla om att till exempel balansera hur mycket ska så att säga ligga här i myndighetens regi i Sundbyberg och hur mycket ska vi så att säga delegera ut via till exempel avtal till olika aktörer som faktiskt kan. Och där vill man ju också säkerställa att frågor som ledarhundsförarna har uttryckt är väldigt viktiga, att du får en långsiktighet, du får en kontinuitet med din leverantör. Att också kanske ta tillvara leverantörernas möjlighet att göra även andra saker som de de facto gör men inte avtalsmässigt, kopplade till att de levererar hundar och så. Så det är väl en svår balans att hitta ett bra sätt att organisera verksamheten som verkligen säkerställer att vi tillvaratar kompetensen och också ger de aktörer som ska utföra saker rimliga förutsättningar att göra det. Det tycker jag kanske är en av de mest, det är väl den stora utmaningen. Själva myndighetsanläggningen i form av att ta hand om ansökningar kanske är den som är mest generisk, liksom mest lik andra processer. Men det är ju när man kommer så att säga börjar närma sig att matcha hunden och sen det som följer. Det är då det är viktigt att ha de här aktörerna med på alla sätt.
Synskadades Riksförbund har ju varit ganska kritiska till den här konsekvensanalysen som ni har gjort, och de har dessutom också skrivit en egen rapport. Hur vill ni kommentera det?
Ja, jag har valt att tänka att det är ett komplement till det gemensamma uppdrag vi hade och lämnade in. Och ja, så tänker jag. De uppfattade att det här behövde läggas till och de valde att göra det utanför uppdraget. Och det är ju ett val de har gjort. Jag kan inte liksom säga så mycket om det. Och den som vill få läsa både den gemensamma konsekvensanalysen och den egna konsekvensanalysen från SRF och se i vilka delar man får ytterligare information i den som SRF har lagt till.
I den händelse nu att ni får ett beslut om att ta över den här verksamheten, hur kommer ni då att hålla ledarhundsförarna informerade om processen?
Ja, vi har sagt till hundföreningarna som vi träffade här precis strax innan vi lämnade in konsekvensbedömningen, där vi också gick igenom vad vi hade liksom skrivit, så att de skulle veta det innan regeringen fick det. Så sa vi att så fort vi får en indikation på något sätt om att regeringen vill att vi går vidare och börjar gå in i mer så att säga operativt skede, att börja förbereda praktiskt då för en överflytt, då kommer vi att bjuda in dem direkt och börja diskutera precis det du frågar ganska mycket om. Ja, hur skulle det bli då om vi tog över? Hur skulle vi tänka kring olika delar av verksamheten? Och vår känsla är att det är just de frågorna förstås som man som hundförare är mest intresserad av. Hur blir det för mig och för min hund i en annan regi? Och då vill vi gärna från början vara med och resonera och bolla tankar utifrån det vi har funderat på och sett när vi har jobbat med den här första analysen. Så väldigt snabbt kommer vi göra det. Jag vill verkligen understryka hur det finns, när det blir en diskussion kring en verksamhet som betyder jättemycket för den som använder och behöver hund, så blir man ju alltid såklart orolig som hundförare. För jag tror att många ändå uppfattar att det fungerar väldigt bra idag. Och jag vill bara verkligen säga att jag förstår oron, men jag tycker att man ska känna sig trygg med att vi kommer i alla fall, om vi får uppdraget, göra vårt yttersta för att det inte ska bli något glapp eller att man ska, det ska bli sämre. Det är klart att man, vi kommer, alla kommer inte vara nöjda. Det är man inte idag, det kommer man inte vara i framtiden. Det har med att vi är individer liksom att göra. Men att den här kompetensen och de som jobbar i ledarhundsverksamheten, de är otroligt viktiga även framåt. Deras, vikten av deras kompetens minskar inte med ett nytt huvudmannaskap. Och det skulle man, kan man inte säga för många gånger. Och det gäller ju även så att säga aktörerna ute i landet, alltså som både levererar hundar men som också ger ganska mycket stöd som ett komplement till anställd personal i SRF. Så att den kompetensen är vi väldigt angelägna och om att få jobba vidare tillsammans med, och den är någonting som man ska vara väldigt rädd om. Så jag vill bara förmedla att det verkligen är så. Och i den kompetensen är ju faktiskt de som använder ledarhund också en grundsten.
Det sa Malin Ekman Aldén som är generaldirektör på Myndigheten för delaktighet. Synskadades riksförbund valde att lämna med ett särskilt yttrande med den konsekvensanalys som Myndigheten för delaktighet har överlämnat till regeringen. Ulrika Norelius Centervik, kanslichef på Synskadades riksförbund, förklarar varför.
Vi hade ju en ganska lång dialog med MFD om det här, och vi hade många möten där vi diskuterade ledarhundsverksamheten och vi delgav fakta och så, men sen upplevde vi att det blev inte riktigt bra och att det därför var helt enkelt lättare att göra ett eget yttrande.
Vad var det som inte blev bra?
Det var väldigt många felaktigheter i de dokument som vi fick ta del av, så att vi upplevde helt enkelt att det tog längre tid att rätta alltihopa än att faktiskt skriva ett eget yttrande. Så det var därför vi valde det till sist.
Och i det här yttrandet så är ni ju ganska kritiska till den konsekvensanalys som har gjorts. Vad är det ni är kritiska till?
För det första så handlar det väldigt mycket om att vi inte tycker att konsekvensanalysen är gjord på ett opartiskt sätt. Alltså förutsättningarna när MFD har gjort den här är ju att de ska ta över verksamheten. Men vi inom SRF då istället anser att en konsekvensanalys borde gjorts mer förutsättningslöst. Att det istället skulle varit, vad blir bäst för ledarhundsverksamheten? Var kan den passa bäst? Är det just på MFD? Är det på SRF? Eller är det någon helt annanstans? Men de förutsättningarna finns ju liksom inte riktigt. Sen så finns det ju en massa obesvarade frågor i den här konsekvensanalysen som vi tycker. Till exempel, på vilket sätt anser MFD att de skulle vara mer resurseffektiva än vad Synskadades riksförbund är? Det framgår inte i den här konsekvensanalysen. Och på vilket sätt skulle MFD genomföra verksamheten på ett mer säkert och ändamålsenligt sätt? För det skriver de också att det kan man göra, men hur vill ju vi gärna veta då.
Vad är det som talar för att verksamheten ska vara kvar hos SRF?
Att SRF har en väldigt lång erfarenhet från det här arbetet. Att senaste gången det utreddes så konstaterade den dåvarande regeringen att det inte fanns någon myndighet som kunde göra det här bättre. En annan sak som jag tycker är väldigt väsentlig i sammanhanget, det är ju vad MFD själva skriver om sig själva i den här konsekvensanalysen. För då skriver ju de att deras uppgift är att utveckla kunskaper om funktionshinderpolitik och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, för hur andra myndigheter ska genomföra sin funktionshinderpolitik. Och där ingår det ju inte att vara operativ, och då förstår jag inte riktigt vad ledarhundsverksamheten har där att göra. Så därför undrar jag om det inte ändå finns en annan plats i sådana fall där ledarhundsverksamheten skulle platsa bättre. Till exempel på SRF som har erfarenheter sedan tidigare.
Men det är väl så att i den här konsekvensanalysen också så lyfter ju MFD fram problematiken med att SRF har dubbla roller. Skulle inte MFD hamna i en liknande situation?
Jo, det anser ju jag. Så problematiken kommer ju att kvarstå, bara det att det läggs en massa resurser och tid på att flytta en fungerande verksamhet till något som man kanske inte vet hur det kommer att fungera. En annan sak är ju det här med upphandlingarna, som ju kommer att bli mer omfattande i MFDs regi. Det skriver de ju också själva om. Och det är ju frågan om hur kommer det att påverka ledarhundsverksamheten på lång sikt.
SRF har ju idag byggt upp, som du säger, en lång erfarenhet kring den här verksamheten och den myndighetsutövning som är kopplad till den. MFD saknar ju idag helt och hållet erfarenhet av myndighetsutövning. Hur tror du att det skulle gå om de tar över den här verksamheten?
Ja, det kan man ju fundera på, verkligen. Sen en annan sak som vi också skriver i vårt yttrande här, det är ju personalens kompetens som inte har tillvaratagits, anser vi, i konsekvensanalysen hos MFD. Vår personal har fått svara på väldigt mycket frågor och lagt tid på att svara på yttranden, men att faktiskt ge en rejäl insyn i vår verksamhet, det anser vi ju inte att MFD har fått under den här tiden.
Om nu det fattas ett beslut om att den här verksamheten ska flyttas, hur kommer SRF att agera då?
Då kommer vi självklart att följa det beslutet, för det är ju ett beslut som fattas av riksdag och regering, och då kommer vi självklart göra allt vi kan för att den flytten ska gå så smidigt som möjligt och för att det ska drabba ledarhundsförarna så lite som möjligt, för det är ju vårt största intresse att det ska bli bra för ledarhundsförarna i framtiden.
I samband med att MFD överlämnade sin rapport till regeringen så överlämnade också SRF en egen konsekvensanalys till riksdagens ledamöter. På vilka sätt skiljer sig de här två konsekvensanalyserna åt?
Vi har ju försökt göra vår egen rapport väldigt pedagogisk och försökt förklara vad en ledarhund är och hur den arbetar. Vi tycker ju att ledarhunden fortsatt ska vara en tjänstehund till exempel. Och det försöker vi klargöra väldigt tydligt i vår rapport.
Om den här verksamheten skulle flyttas, hur tror du att det skulle påverka ledarhundsförarna på kort och lång sikt?
Det är oerhört svårt att säga det faktiskt i nuläget, och jag tror ingen blir klokare av att läsa någon konsekvensanalys, utan jag tror i sådana fall det får nog helt enkelt framtiden utvisa, och jag är helt övertygad om att både SRF och MFD har de bästa avsikter oavsett nu hur det kommer att bli.
För den som är intresserad så finns två dokument att läsa. Myndigheten för delaktighets konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar finns på MFDs webbplats www.mfd.se. För att hitta rapporten så gå in på stöd och verktyg, sedan rapporter och sedan rapporter 2019. Där finns rapporten som fil. Alternativa format av rapporten kan beställas via info@mfd.se eller telefon 08 600 8400. SRFs rapport Vem ska ansvara för ledarhundsverksamheten finns på ledarhundsverksamhetens webbplats www.srf.nu/ledarhund. Klicka sedan på rapportens namn på första sidan. Alternativa format kan beställas från kontorsservice@srf.nu eller på telefon 08 39 92 20. Den sista onsdagen i april varje år så infaller den internationella ledarhundsdagen. I år är det onsdagen den 24 april, och här för att prata om den är Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på SRF. Välkommen till studion.
Tack så mycket.
I år så är tanken att vi ska skaka tass för att behålla ledarhundslagen. Kan du berätta mer?
Yes, vi ska ju då skaka tass för att behålla ledarhundslagen, som Jocke precis sa. Och tanken med det här är ju att vi ska framförallt jobba mot riksdags... Att få riksdagspolitikerna uppmärksammade på att... ledarhundslagen eventuellt kommer att ändras till följd av att regeringen aviserar att ledarhundsverksamheten ska flyttas från Synskadades Riksförbund. Och vi ska göra det här genom att stå utanför riksdagshuset varje torsdag, egentligen till att frågan har avgjorts. Vi börjar på ledarhundens dag, det är det som är avstamp för det här arbetet. Sen kommer vi att stå utanför riksdagen varje torsdag.
Skaka tass kallas ju den här kampanjen för. Och då kan man ju fråga sig, vems tass är det man ska skaka?
Man kommer att skaka tass rent fysiskt med en hundkostymerad människa. Alltså en människa som är iklädd en hundkostym med huvud och alltihopa. Som ser ut som en labrador, beige tror jag den är. Och syftet är att få folk att skaka tass på att, som sagt, ledarhundslagen ska vara oförändrad. Det vill säga att verksamheten
ska ligga kvar hos Synskadades Riksförbund. Då.
Varför har man valt att ställa dit en hel utklädd hund? Vad är syftet med det?
Ja, syftet med det är väl att dels försöka göra någonting lite roligare kring det här än att vi bara skulle gå dit liksom, rakt upp och ner. Men man kan ju också göra, alltså ta bilder i anslutning till att ledamöterna ska tas med den här hunden på att man ska jobba för att verksamheten ska vara kvar hos oss, som vi sen kan sprida i sociala medier och så. Så att det är väl att göra det lite mer påtagligt, men det handlar ju också om att slå vakt om ledarhundens unika ställning som tjänstehund, vilken också kan vara hotad om det är så att man gör förändringar i ledarhundslagen och så. Det finns risk att man likriktar ledarhundens roll med en assistanshunds roll, och där anser ju vi att det finns en skillnad ändå i de här hundarnas arbetssituation. Ledarhunden är ju en hund som är extremt tränad på att egentligen inte använda sina sinnen, medan en assistanshund använder sina sinnen på ett annat sätt. Och ledarhunden är också tränad för att vara säker, alltså att sätta användarens säkerhet i fokus när man är ute och går också. Och så. Så att han, och också det här att ledarhunden som tjänstehund får tas med överallt och så, jobbar vi ju för. Nu vet vi att det kanske inte alltid är så, men vi vill ju att det ska vara så där, och då argumenterar vi ofta med att man ska få göra det därför att ledarhunden är en tjänstehund. Så att, och i och med att man, det sammanhanget så är det också lite kul att faktiskt ha en fysisk hund där, eller en hundutklädd person där som man får skaka tass med. Vi kommer ju att dela ut information också om varför vi tycker så här naturligtvis och så. I anslutning till det här.
Finns det inte en risk att den här kampanjen ses som mindre seriös om man tar med sig en utklädd person på den här typen av aktiviteter?
Ja, så skulle det kunna vara. Vi har väl gjort bedömningen att det inte är så i det här fallet. Att det snarare är tvärtom, att man gör någonting som väcker lite uppmärksamhet också. Men det där är ju en balansgång hela tiden. Men just den här gången har vi gjort avvägningen åt det här hållet.
Men syftet är då alltså att stå där för att de här ledamöterna sen i förlängningen ska rösta nej till en ändrad ledarhundslag?
Ja, när processen kommer så långt så att det kommer en proposition om det här, så ska ju ledamöterna vara medvetna om frågan. Frågan är ganska komplex. Det är ju därför vi har gjort en alternativ rapport till MFDs rapport. MFD rapporterade ju in i regeringsuppdraget om konsekvensanalysen till regeringen i mars. Vi skickade ut vår rapport till samtliga riksdagsledamöter i anslutning till det. Och det här är ju också ett sätt att få dem att sätta fokus på rapporten, att faktiskt sätta sig in och läsa rapporten. Så att de vet vad det handlar om den dagen propositionen om en ändring av ledarhundslagen kommer. För att det går inte att flytta verksamheten från SRF om man inte först har beslut om att ändra ledarhundslagen. Så att den frågan är central på det sättet.
Om man nu som enskild ledarhundsförare håller med om det här och vill att verksamheten ska stanna kvar hos SRF, kan man då delta vid de här torsdagssammankomsterna?
Man är välkommen att delta vid de här torsdagssammankomsterna.
Hur gör man då?
Ja, det bästa är om man anmäler det till oss, så att vi vet. Alltså, vi kommer ju ha en grundbemanning där varje vecka, och grundbemanningen är ju en, ja, hunden och naturligtvis en intressepolitiker och ytterligare en person som ska ta lite bilder och sådana saker.
Ja, då vet vi lite mer om det. Kommer du själv att ikläda dig hunddräkten, Jimmy?
Inte vad jag vet. Följer jag med, vilket jag kommer att göra, inte alla torsdagar, men de torsdagar jag har möjlighet, så kommer jag nog att ha den mer intressepolitiska hatten på mig och så inte bära hundhuvudet vid dessa tillfällen.
Tack så mycket för att du kom hit, Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund. Du har lyssnat på I selen nummer 1 2019. I selen ges ut av Ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund. Postadress Ledarhundsverksamheten 12288 Enskede. Telefon växel 08 39 90 00. Hemsida www.srf.nu/ledarhund. Ansvarig utgivare för I selen är Håkan Thomsson. Redaktör är Joakim Kohlman. Telefon 08 39 92 27. Insändare kan skickas via e-post till radio@srf.nu eller ringas in på telefonsvarare 08 39 92 40. I selen skickas med automatik till samtliga personer med dispositionsrätt för ledarhund I Sverige. Förutom på Daisy finns också I selen som podcast och I ljud- och textversion på vår hemsida. Vi önskar dig en fortsatt fin vår och på återhörande I nästa nummer. Hej då!